Hej, du lyssnar på Svenska Badmintonpodden. Jag heter Simon Ottosson och är programledare för det här avsnittet där vi träffar teammanager för ungdomslandslagen Ann Forsell som snart har jobbat i 10 månader som ansvarig för våra ungdomslandslag. I det här avsnittet så kommer vi prata om hennes bakgrund som elittränare inom simningen i ungefär 24 år där hon bland annat ansvarade för Stefan Nystrand. Vad innebär tjänsten som teammanager? Fördelar, nackdelar. Hon kommer ju in med nya ögon från 2 andra idrotter, simningen och Svenska Handikappidrottsförbundet. Vad är bra i svensk badminton och vad behöver vi förändra? U13-landslag, bra eller dåligt och tidig elitsatsning. När kan man börja satsa egentligen på en idrott? Eller ska man hålla på med många idrotter? Vi diskuterar idrott från stort till smått. Vi diskuterar ungdomslandslagen, organisationen och lite allt möjligt. Glöm inte att gå in på vår Facebook-sida på Badminton Sweden. Tyck till om avsnittet, kommentera gärna och skriv gärna vem ni skulle vilja höra att vi intervjuar nästa gång. Vi önskar dig nu en trevlig lyssning. Då får vi återhälsa våra lyssnare välkomna tillbaka till den svenska Badmintonpodden och avsnitt 2. Och idag sitter vi på Idrottens hus och vi sitter med Ann Forsell, teammanager. Välkommen Ann.
Tack så mycket.
Ja, det är en solig sommardag ute. Det är 1 juli. Har du semester?
Nej, inte riktigt ännu.
Inte än?
Nej.
När har du semester?
Den 9 juli fram till 30 juli, för då börjar rikslägerna. Så då vill jag vara med.
Ja, just det. Och vi kommer tillbaka till dina riksläger sen också. Eller dina riksläger, förbundets riksläger.
Förbundets
Men det är ändå du som har infört dem. Som med alla gäster i podden så vill vi lära känna dig lite och därför kör vi något som heter 5 snabba. Och jag vet att det är oartigt att fråga en kvinna om sin ålder, men vill du uppge din ålder?
56.
Och yrke?
Team manager, ungdomslandslagen, Svenska Badmintonförbundet.
Har du någon fobi?
Ormar.
Du gillar inte det?
Nej.
Hur funkar det på Skansen då om du skulle gå?
Nej, jag går inte in.
Du går inte in?
Inte ens på terrariet, nej, det finns inte på världskartan.
Men det funkar med spindlar eller?
Det har jag inga problem med, så att det... jag får väl hjälpa dig där istället.
Om du sätter på din Spotify-lista eller radio, vad vill du helst höra för artist på radion?
Det beror på vilket sinnesstämning jag har. Är det lite uppåt, då är det en rock som gäller. Annars så...
Pratar vi modern rock eller lite 70-tal?
Nej, det är nog lite 70-tal, det var från den tid man själv växte upp. Mm. Det är nog mera sånt faktiskt.
Och om du fick ändra en sak i samhället idag, vad skulle det vara? Som du stör dig på eller som tycker du är orättvist? Eller?
Ja, det beror också på vilken dag det är.
Ja. Om bussen ska gå eller inte.
Om bussen ska gå eller hur många som står i vägen på cykelbanan. Ja. Alltså det kan jag faktiskt inte ge något bra svar på. För det skiftar väldigt mycket med vad jag har fokus på just då.
Jag kan förstå det. Vi stockholmare är ju... annars väldigt snabba till att det är orden när det kommer till SL-trafiken som du var inne på. Eller cykeltrafiken ja. För den delen. Det är ju ett krig här varje morgon när det inte är semestertider. Men team manager Ann, vad är det? Och vad innebär det? Vad gör du?
Ja, egentligen undrar jag ibland själv. För det blir bara bredare och bredare vad som täcker den här titeln täcker för något. Men... intentionen och det jag fick höra när jag anställdes det var att gör så att vi når med våra svenska unga spelare till seniorelit. Så det är det som jag ser som ett mission att se till att vi får internationella seniorspelare igen.
Okej, det har varit lite tunt på den fronten. Vi har ju folk som är ute internationellt på seniornivå och även på juniornivå, men kanske inte den stora bredden, kan det vara så? Eller kanske inte spetsen?
Jag skulle vilja säga att vi inte har vare sig bredd eller spets. Vi har några som är väldigt duktiga, men i och med att konkurrensen inte är så hög så är man ju också ganska så säker på sin plats i landslaget. Även om det är några som ska ha den så kanske det skulle vara ännu bättre om det var fler som konkurrerar om den.
Mm. Och du är stationerad här på Idrottens hus i Stockholm. Jobbar 100%?
Nej, 75%.
75%? Det innebär ju att du har ett väldigt stort jobb, men ja, du kanske inte hinner med allt du gör alltid.
Nej,
man får prioritera lite.
Jag försöker prioritera. Dessvärre så har nog prioriteten gått mer på jobb än och mindre på privata. Att jag har jobbat lite för mycket, men jag ska försöka anpassa mig nästa år att inte... Jag har varit så mycket att sätta sig in i och lära sig också, så att jag har velat ta den tiden. Så att det har varit mitt eget fel helt enkelt. Men jag måste försöka rannsaka det lite grann till nästa år.
Ja, för att du säger det, du säger att du har mycket att lära dig och jag kan säkert också säga att du har mycket att lära andra också. För du kommer ju inte från badmintonsporten först, utan du har din bakgrund i framförallt i simningen. Är det
Ja,
så?
det stämmer.
Kan du berätta lite, var kommer du ifrån när det gäller den idrottsliga bakgrunden? Har du någon egen idrottslig bakgrund?
Det var ingen fråga jag ville höra. Ja, jag har varit simmare. Jag har deltagit på SM flera gånger. Och det pinsamma i det hela är att jag har blivit diskad varje gång.
Nej.
Dessutom för samma fel varje gång dessutom. Så att jag vet inte om jag ska skylla på mig eller med den tränare jag hade under de åren. Jag vet inte vad som är bäst.
Men nu måste du veta vilket fel det är. Vad är det för något
Ja,
du har gjort?
men jag vände fel. På den tiden var man tvungen att vara parallellt i både axlar och händer när man vände i bröstsim. Och jag påbörjade vändningen lite tidigare för jag kom in med sneda axlar. Och det är sånt som man gör på träningarna och det tog jag med mig på tävlingarna också utan att vara riktigt medveten om det.
Ja, där ser man. Och från att vara aktiv då till att bli ledare antar jag då direkt, eller i simningen, var det så eller gick du någon annan väg?
Nej, jag var ledare samtidigt som jag simmade. Det är ofta så det går till i simklubbar att man får ungdomsgrupper samtidigt som man har sin egen simkarriär. Och eftersom inte jag tillhörde nog den här lite latare sorten tydligen. Jag tyckte det var mycket roligare att få andra att göra saker än att behöva göra sakerna själv.
Du kände dig inspirerad alltså när du var
Jag tyckte
som
det var
tränare?
jättekul. Ja, jättekul. Hela tiden så har jag utvecklats med de simmare som jag haft eller de aktiva som jag haft och jobbat med. Får lära mig mer bara för att de tar ett nytt steg. Då måste jag ju ligga steget före och det innebär att jag måste utveckla mig också.
När började du som tränare? Som för simning
När jag
ungefär?
var 15-16 år.
Ja, men det finns ju även inom badminton att man börjar som i badmintonskolor oftast runt den åldern. Hur började du? Fick du frågan att börja eller var det någonting som bara fanns i kulturen
Det
eller?
fanns i kulturen att man hade grupper samtidigt. Sen så erbjöds man att gå kurser och det finns nog inte någon simutbildning som inte jag har gått. Så att jag gick elittränarutbildningen ja, efter 10 år som tränare så gick jag elittränarutbildningen i simning. Så att,
En raketkarriär.
jag vill inte påstå att det var raket sådär, men det kändes naturligt och det var i det jag gjorde. Och eftersom jag ville ligga steget före de aktiva, ja, då insåg jag att då måste jag ju lära mig något nytt. Lära mig mer så att jag kan mer, annars så springer de ifrån mig.
Det var väl klokt tänkt. Ibland är det så att eleven överträffar läraren. Jag tänkte kolla med dig lite. Du har ju inte bara jobbat med nybörjarsimmare direkt, utan du är mest känd för att ha jobbat med några av Sveriges absolut bästa simmare. Vill du nämna några namn som du har jobbat med?
Utav svenska simmare som jag har jobbat med som har varit i mitt ansvar så har varit Stefan Nystrand, det är väl den som har varit mest framgångsrik utav de som jag haft längst. Louise Jönke, Josefin Lillhage. När de har gjort sina karriärer på seniorlandslaget med medaljer.
Och med Nystrand där var du med hela vägen på OS med honom eller?
Ja, alla hans OS som han har varit på, de har jag också varit på.
Vet du, eller det borde du veta, hur många OS har du varit på?
Tre.
Tre. Och det är vilka?
Sydney 2000, 2008 i Beijing och 2012 i London.
Det måste vara en häftig upplevelse även som ledare att finnas vara med på ett OS.
Det är jättehäftigt. Man tycker man är kaxig och duktig när man kommer dit, men sen när man väl går in där så det är en helt annan upplevelse. Matsalen är magisk. En matsal för
Så det är
10 000.
matsalen?
Ja.
Inte
Faktiskt.
simhallen utan
Nej,
matsalen.
simhallar har man sett för även det är en häftig simhall även när jag kommer till ett VM. Men att komma till ett OS och gå in i en matsal som tar 10 000 människor där man står i kö tillsammans med andra världsatleter i alla möjliga idrotter. Det är fascinerande. Jag kommer aldrig glömma när jag var i Sydney just och vände mig om efter att ha plockat mat och sätter min bricka in i höften på en 2,30 lång kinesisk basketspelare som då blev ganska så världskänd sen. Så att då inser man, ops, det här är stort, det här är mycket. Och i andra hörnan så stod Muhammad Ali visserligen som en lätt skakande före detta elitaktiv. Men trots allt, de rör sig i byn, de också. De finns på samma ställe som jag, det är häftigt.
För en idrottstokig eller intresserad så måste det vara otroligt stort.
Ja, men det man blir lite lätt starstruck faktiskt. Det är svårt att undvika.
Men av de namn du räknar upp här så är väl Nystrand den som gemene man känner till mest då, så att säga. Kan jag väl tänka mig?
Ja, det är det nog, för att han var ju med under den tiden när det var bra medialt. Både Josefin och Lollan, de kom ju vart efter. Mm. Men jag menar, Lollan har ju trots allt en OS-medalj, men det är kanske inte så många som vet om egentligen. Och Jossan har nog fler VM- och EM-medaljer än vad Stefan har egentligen. Men, det...
men hur kommer det sig då att Nystrand då skulle få mer uppmärksamhet, vilket han troligtvis har fått, än de här tjejerna som också har tagit bevisligen många medaljer och bevisligen mycket duktiga?
En häftig gren. 50 frisim, 100 frisim. Mm. Det är precis som att 100 meters löpare, de i friidrotten, de är också mer kända.
Mm. Om du fick beskriva dig själv lite grann som ledare, hur skulle du definiera dig, dina ledaregenskaper?
Jag bad mina aktiva en gång att skriva ner ett ord om mig för att beskriva mig som ledare. Mm. Och det som allihopa skrev, det var rättvis, ärlig. Och det är nog de två ledorden som jag vill själv tro att det är det jag är som ledare. Rättvis och ärlig.
Det är väldigt bra ord.
Ja, jag kände mig jättenöjd med att ha fått de omdömerna. För det är just för att det var så många som kom med de samma omdömerna också.
Jag kan väl bara stämma in i den kören. Jag tycker du också är väldigt, om jag får säga det, väldigt kommunikativ, rak och har lätt att få till dig förtroende från andra människor. Det är min känsla.
Ja, men det är något jag har jobbat på också som under hela min ledarskapskarriär, att utveckla ledarskapet, inte fastna. När jag började som ledare och tränare, ja, då var det ju bara fysiologi och vinklar i teknik som gällde. Men vartefter så inser jag att ett budskap som jag säger nås inte av alla, och jag började undra varför. Och det var väl det som gjorde att jag började vidareutbilda mig inom ledarskap, kommunikation, kommunikologi, för att förstå hur andra tänker för att jag ska kunna bli en bättre ledare.
Det är väldigt bra egenskap hos en ledare att vilja utveckla sig hela tiden, så att nå fram till alla. Alla pratar ju inte samma språk.
Nej.
Man pratar olika språk som aktiv och ledare ibland.
Många gånger menar man samma saker, men bara för att man använder fel ord så blir det jätteknasigt. Och det är väl det som jag har... Det har väl varit en av mina bästa egenskaper, att jag har kunnat läsa av, lyssna av, känna av vad den aktive tycker, tänker och tror. Och sen utifrån det leda dem vidare till nästa steg. Mitt mål har ju varit att få dem dit jag vill, men jag måste ju göra det på ett sätt så att de tror att det är deras sätt.
Ja, det är bra. Och från simningen, som du har varit i, hur många år var du i simningen?
Alltså det var jättemånga år, men jag brukar räkna som 24 år som jag var involverad i landslag på ett eller annat sätt. Antingen för att jag var tränare i landslaget eller haft landslagsaktiva under den perioden. Så att när jag gjorde mitt sista träningspass som simtränare så hade jag med mig en blå prinsesstårta som såg ut som en simbassäng och med siffran 24 på. Så att jag brukar säga att jag var elittränare i simning 24 år.
Ja, det är imponerande att vara ledare på så hög nivå i så många år. Så att några saker måste du ha gjort rätt, om man säger så.
Jag vill gärna tro det, ja.
Och den erfarenheten tog du sedan med dig till, inte din andra tjänst, men den nästkommande tjänsten. Och då hamnade du på något som hette, då i alla fall, Svenska Handikappidrottsförbundet. Numera heter det ju Parasport. De bytte namn här bara för en månad sedan, eller två ungefär. Vad var din roll på Parasportförbundet?
Då fick jag erbjudande om att hoppa in som vikarie. Som elitidrottsutvecklare. Jag har jobbat med framförallt en simmare, en blind simmerska under flera år. Så det gjorde att jag hade fått lärt mig lite grann om just den biten. Så nu fick jag möjlighet att lära mig ännu mera. Och då var det dels att det finns idrotten, men sen så finns det olika förutsättningar för att kunna bedriva idrotten. Så att elitutveckling fick två dimensioner. Dels tänket i för att vara elitidrottsman, men också att anpassa elittänket till den fysiska nedsättning som de hade. Fysisk eller psykisk nedsättning, funktionsnedsättning.
Det måste ju ändå vara en omställning att gå från, hur man nu ska uttrycka det, fullt friska människor till folk som har en funktionsnedsättning. Jag kan inte tänka mig att det skiljer sig så mycket i kommunikationen, men i träningsmängd eller i träning, eller skiljer det sig på någonting?
Ja.
Var du tvungen att lägga om någonting i ditt ledarskap? Eller?
Jag måste ju tänka mig på, för om man pratar med en som är synskadad till exempel, så kan jag ju inte stå och vara visuell, det vill säga göra massa rörelser och visa på kanten hur det är de ska göra. För det ser inte de i alla fall. Så att jag måste komma på andra ord som gör att jag kan förklara.
Hur lär man ut teknik till någon som inte kan se?
Man måste hitta ett målande språk. Man hitta ett sätt. Många gånger får man ta tag i så att de får känna hur jag rör min arm. Eller göra en rörelse. Eller framförallt hitta ord som gör att de förstår. Och kan på något sätt måla upp en bild inom sig. Vad det är jag menar för något. Men sen så är det jag menar, har de ingen arm eller ben, ja då får man ju tänka efter att det går ju inte att säga snurra högerarmen om inte den finns, utan då får man anpassa det lite grann. Men det svåra är inte att ta med elitidrottsutövarna, för de är väl medvetna, precis som vilken elitidrottsman som helst, om vad det är de behöver göra och vilka krav som ställs. Det svåra är omgivningen som inte tror att det finns möjligheten, att man inte kan eller att man måste vara försiktig. Men det är det sista man behöver vara. Jag jobbade en hel del med rullstolsrugbylaget och där är det bara att konstatera att vi är adrenalin junkies, så det är klart att det är
rullstolsrugby.
Ja.
Herregud vad häftigt det måste vara.
Jag det var jättehäftigt. Nej, men det var jättehäftigt. Och det är helt fascinerande, för att de som spelar den idrotten måste vara förlamade och ha problem i både från en ryggmärgsskada någonstans, beroende på hur högt upp den sitter. Så att även både armar och ben är ju drabbade utav skadan.
Ska vi då gå in på det du gör idag? Du nämnde det, du är team manager för ungdomslandslagen och det är en ganska bred tjänst för dig. Men du kommer ju in med nya ögon. Du kommer från två andra idrotter framförallt. Du har ett elitperspektiv. Du har jobbat här nu i snart ett år, 9-10 månader va?
Första september började jag. Så
just det. Vad skulle du vilja säga om svensk badminton på ungdomssidan rent spontant? Hur ser det ut? Vad är dåligt och vad är bra, om vi ska hårdra det lite?
Det som är bra och det som jag fascineras av är att det finns väldigt många väldigt duktiga spelare. Det finns många med jättestor potential för att kunna utvecklas vidare. Jag kan ju inte uttala mig så mycket om tekniskt hur de blir, men just deras inställning till att vilja bli bra, den finns. Det som är dåligt är att utbildningsmässigt så ligger svenska badmintontränare väldigt långt efter. Både i ledarskap men även i fysiologi, biomekanik, ja, den biten.
Och du, det är bra att man ser de här sakerna och det tror jag många också har sett, men det har inte gjort så mycket på det området, tyvärr, kanske inom utbildningsdelen. Hur mycket tycker du att man har ett eget ansvar som tränare att ta till sig kunskap och för att utveckla sig, och hur mycket ligger på förbund eller klubb eller liknande?
Tränaren har 100% eget ansvar i att se till att man är ajour, uppdaterad och i framkant av det man förväntas jobba med. Sen så måste det finnas ett 100% intresse från föreningen och förbundet att kunna stötta den delen. Men det spelar ingen roll hur bra kurser som finns, som drivs av vare sig förbund, föreningar eller någon annan idrott. För man behöver inte bara gå sin egen idrottsutbildning. Söker man inte så, ja, då finns det ingen chans att utveckla sig.
Du sitter som team manager. Du är högst ansvarig för ungdomslandslagen. Hur ser organisationen ut? Under dig, eller ovanför dig, eller bredvid dig? Du får utveckla lite.
Ovanför mig så är det ju dels VOIB och sen en styrelse.
Det är alltså verksamhetsområde internationell badminton.
Ja. Och även styrelsen och förbundschefen självklart. Parallellt med mig så finns det en förbundskapten. i Jonas som jag har jättemycket utbyte av, inte minst i början för att lära mig vad internationell badminton var. Vad vill han ha för någonting när spelarna kommer till honom?
Och nu pratar du om Jonas Herrgård, seniorlandslagskapten.
Japp. Mm. Och sen under mig då så är det dels Riggen, det Malmö och Täby och deras tränare.
Det är många förkortningar här, men vi måste utveckla det.
Riksidrottsgymnasierna.
Nu kan vi säga RIG framöver, då vet lyssnarna.
Ja. Sen så har vi då något som heter Nationella idrottsutbildningar, NIU.
Mm.
Och det har vi det här läsåret som kommer nu, 5 stycken.
Driver vi dem på förbundet eller hur funkar det?
Nej, vi driver dem inte, utan det är skolan som ska driva det i samarbete med någon förening. Det vi gör är att vi certifierar dem så att de följer de krav som dels RF och Skolverket ställer, men också att vi säkerställer att det blir den badmintonkunskap och kompetens som vi önskar för spelarna. Och de är ju tänkta att det är just nationellt, det vill säga på riksidrottsgymnasierna vill vi ha våra landslagsspelare, de bästa spelarna. I nationella är för de som inte är med i landslaget eller inte platsar blir utkonkurrerade av, för att vi har ju bara 24 platser totalt på riksidrottsgymnasierna. Med tanke på att det är 3 åldersklasser så är det ju lite, kan det vara lite tufft att komma in där.
Det låter onekligen det, och det är ju en bra komplettering med ett NIU. För en person som kanske fortfarande vill satsa och kanske kan slå sig in senare i ett landslag kanske.
Absolut, för det är ju inte stängt bara för att man inte kommer med i U15, så ska ju inte landslaget vara stängt, utan det ska kunna vara en, både in- och utgångar hela vägen fram till man kommer upp i U19 och kommer in i seniorlandslaget.
Men om man har sökt ett RIG säger vi, och så säger man att man inte kommer in, men man kommer in på ett NIU. Kan man efter ett år byta till ett RIG om man kommer in året efter som en 2-årselev till exempel, andra årselev?
Teoretiskt så kan man, men det kräver att det finns en plats inom de här 24, att det är någon som har hoppat av från RIGet för det första. Och sen är skolans, programmen på skolorna är lite tokigt uppsatta nu, så att det är väldigt svårt att byta skola nu för tiden, för att man har varje skola får ju bestämma själv vilken ordning de har ämnena och hur de lägger upp dem. Så att det kan innebära att man vissa kurser i något ämne har de redan läst i årskurs 1 och så byter man, och så får man inte alls den kursen då, utan måste ta den på sidan av. Så att jag skulle vilja säga att i praktiken så funkar det inte, utan man gör sitt val inför årskurs 1 i gymnasiet och sen så bör man vara kvar där.
RIG och NIU, alltså riksdagsgymnasier och nationella idrottsutbildningar. Sen har vi landslag och kaptener.
Vi har 4 stycken ungdomslandslag. U13, U15, U17 och U19. Och just nu så jobbar vi med att det finns 2 stycken förbundskaptener på varje lag. Tanken är att de ska utveckla spelarna när de kommer till landslagen mot internationellt. Men allting hänger på vad man gör i föreningarna, för att det är föreningarna som jobbet görs.
Vi
förädlar bara.
Hur kan man utveckla spelare som man kanske bara träffar 4, 5, 6 gånger om året?
Sätta myror i huvudet på dem. Det är väl lite det. Får dem att lära dem att ett annat tänk. Lära dem att se vad det innebär att vara spelare på internationell nivå. För att det är en duktig spelare i någon av ungdomslandslagen som alltid vinner på hemmaplan. Ja, då kan det krävas att man måste ut och möta annat motstånd för att lära sig att ta det. De kanske har en annan typ av strategi, taktik. Det blir tuffare matcher. Man måste börja prestera redan från första matchen. Man kan inte bara gå och vänta tills det kommer till semifinal. Och sen det andra har bara varit en transportsträcka som många av våra spelare kan göra på hemmaplan.
Men du sa ju också nyss att en stor del av utvecklingen ligger i föreningarna. Såklart, eftersom det är där de tränar till största del. Hur jobbar landslaget och du kring att få den kunskapen till hemmatränare till exempel?
Vi har bjudit in till en kurs nu i sommar till exempel för i samband med ena rikslägret ute på Bosön med Bosöns lärare och resursteam från RF, Riksidrottsförbundet, som ledare och föreläsare. Men
det är inte för den badmintonspecifika delen antar jag. Det är mer nutrition eller
då är det de bitarna som är runt omkring. För badminton, det kan de flesta badmintontränare väldigt bra. Sen så finns det lite olika sätt att se på hur man ska hålla racket eller inte, och har jag förstått. Det kan jag inte uttala mig om, för där har inte jag kompetensområde. Men allt det här andra som bygger upp och gör att man kan överhuvudtaget träna så mycket som man behöver göra för att kunna bli en internationell toppspelare. Det är det en brist på kunskap på, och där försöker vi få hemmatränarna då att komma på de här kurserna istället. Så att det är det vi får jobba vidare på. Och sen så har ju förbundet ett nytt utbildningsprogram också som ska ge de här kring- och baskunskaperna för att kunna utveckla en spelare.
Mm.
Vi har jättemycket bra dokument inom badminton som tyvärr bara ligger för att ingen läser om vad man en gång har kommit fram till. Och jag läste alla de här innan jag började, för jag tänkte jag måste ju lära mig idrotten. Och jag utgick ifrån att alla jobbar så här, men när jag pratar om de här dokumenten så vet ingen om att de finns ens en gång. Och det tyckte jag var lite beklämmande.
Det låter som en strukturutmaning, en kommunikationsutmaning.
Ja.
Och sen handlar det om att implementera det någonstans. I utbildningsprogram eller i landslag eller vad det nu kan vara någonstans.
Ja, det visste jag det.
Mm. Fyra ungdomslandslag, U13, 15, 17, 19. Vill du berätta någonting om vilka förbundskaptener det är på varje? För de som inte känner till det.
Ja, på U13 så är det Thomas Schifari och Mattias Norell. På U15 så är det Maria Nilsson och Porshao Pan. U17 så är det i dagsläget Erik Bojesson. Och nummer två är inte klar ännu. Hoppas på att det blir här nu i dagarna. Och på U19 så är det Peter Kapets och Christer Andersson.
U13, Mattias Norell, Thomas Schiffari, kallad Piff och Puff i badminton Sverige, i alla fall av mig.
Ja, jag känner inte till det.
Men det kommer in en ny där från 1 januari.
Från 1 januari så kommer Mattias Lopez Veronen att gå in istället för Mattias Norell, som behöver lägga mer tid på sitt civila jobb.
Mm. Det låter som en ganska stor organisation under dig med många förbundskaptener. Och utöver det så vet jag att ni också använder förbundstränare. Stämmer det?
Ja, det finns 15-20, jag kan inte räkna dem exakt för några har inte kommit till nya inför den här säsongen, som vi kallar för förbundstränare. Det är tränare som får samma information och utbildningsträffar som förbundskaptenerna får. Och för att vi ska ha en rak linje att jobba genom alla landslagen. Spelarna ska kunna känna igen sig även om inte förbundskaptenen finns på plats på tävlingen. Så förbundstränarna följer med som komplement eller ersättare för förbundskaptenerna på vissa internationella tävlingar.
Det är en mäktig organisation och säkert mycket att hålla koll på. Men det låter bra.
Det är mycket,
ja.
Det är mäktigt och vi kan säkert effektivisera. Men det gäller att inte göra om och göra annorlunda med allting på en gång, för då är det ingen som känner igen sig någonstans, utan ta det bit för bit.
Den senaste tiden, senaste året så har det diskuterats flitigt, framförallt inom Riksidrottsförbundet men också en del stora idrotter, kring elitsatsning i tidig ålder. RF har definierat barn och barnidrott upp till 12 års ålder och att idrott oftast helst ska ske så regionalt och lokalt som möjligt. Och badminton sticker ju ut lite grann bland andra idrotter när det handlar om att ha ett landslag för 12-åringar är det ju faktiskt, 12- och 13-åringar. Är det någonting som du har funderat någonting kring? Är det bra eller dåligt att ha ett landslag i den här åldern?
Det är både bra och dåligt. Man kan göra det bra beroende på vad man sätter för målsättning med att ha landslagen. Nu är både våra U13 och U15 har utbildning som mål i första hand.
Utbildning i landslagen. För spelarna.
Mm. Det prestationsmålen kommer in först för U17. Så att det är en sak man kan göra. Och elitträning, ja visst, men frågan är hur man gör elitträningen. Frågan är, du kan ha elit och du kan vara elitsatsande, men så länge du utbildar dig och att det är roligt så är det ju inte, så är det inget besvär. Det är när vi ställer för höga krav och framförallt när vuxna ställer sina egna önskemål vad man ska göra för något och tycka att någon annan ska tycka att det är roligt, det är bara för att man själv tycker det är roligt. Det är där vi har problemet. Jag tror inte att det är problem med att ungdomar håller på med många olika idrotter och gärna gör det 5-6 dagar i veckan. Men när det blir krav på att de måste och inte för att de går dit för att det är glädje, det är då vi får problemet.
Men att de sysslar med kanske fler idrotter i unga år, det är någonting du uppmanar i alla fall?
Eller? Jag tycker det är jättebra.
Mm.
För de får ju fysisk träning och fysisk skolning.
Mm.
Och tar jag ut 13 så är det väl just den fysiska skolningen och rörelseinlärning som är bra överhuvudtaget. Och då pratar vi inte bara en rörelseinlärning i hur man håller ett badmintonracket, utan vi pratar rörelseinlärning att kunna förflytta sig på plan, kunna motoriken, agility, rörelser överhuvudtaget, springa fram och tillbaka. För jag menar, badminton går ut på att du i slutändan ska kunna kasta dig på framåt nätet, slå en boll och hinna ställa dig längst bak på plan igen innan bollen kommer tillbaka.
I alla fall i mitten.
Ja. Men kan du komma ännu längre bak så har du möjlighet att ta bollarna som kommer både fram och tillbaka. Så att,
men som du har chans här nu att säga några välvalda ord till våra klubbledare som det finns ju alltid människor, föräldrar, ledare som tycker att ska det bli bra då måste du bara hålla på med badminton. Eller du ska träna 10 pass i veckan när du är 10-11 år. Det är inte någonting du uppmanar, i alla fall inom en specifik idrott.
Inte inom en specifik idrott. Jag har ingenting emot att man tränar 10-12 gånger i veckan ifall man tycker att det är bra. Men du behöver inte göra det inom en specifik idrott när du är 12-13 år. När du kommer upp i 14-15-16 år, ja, då måste du börja fundera på att du kanske inte har 5 olika idrotter, utan du kanske går ner på 2-3 idrotter så att man successivt väljer vad det är man vill satsa på för något. För att visst kommer du att behöva öka din specialträning, men du behöver inte gå in med den från början.
Många säger ju att idrotten står inför en utmaning kring hur man ska möta det nya samhället med datorer, iPads, hårdare konkurrens bland andra idrotter. Är våra barn latare idag än vad de var för 20 år sedan?
Ja, människan överhuvudtaget, ungdomar överhuvudtaget vill ha det väldigt bekvämt. Så nu pratar jag inte badmintonspelare.
Nej, nu är det generellt.
Nu är det generellt, ja. Definitivt.
Mm.
Man vill ha snabba lösningar. Det ska gå fort. Det ska inte vara jobbigt. Den attityden och mentaliteten finns i väldigt stor utsträckning. Sen så är det faktiskt ett problem med att vi så gärna vill hjälpa våra ungdomar. Och vi hjälper dem till döds istället. Så det hjälper dem också i slutändan. När man inte kan packa sin egen träningstrunk oavsett vilken idrott man håller på med.
Mm.
Då är det illa. För när det väl kommer till en tävling och inte grejerna finns med. Hur ska de hantera det om de inte ens vet vad det är de ska leta efter? Man kan inte skylla på någon annan.
Men vem bär ansvaret för det här då? Om vi säger generellt sett inom Sverige att barn är mer bekväma, inte bara barn då, utan med vuxna, men var ligger ansvaret i att ändra det? Är det föräldrar här? Är det skola? Eller är det vi inom idrotten? För blir det tufft så är det ju en del som slutar också ibland, va? För de vill bara leka eller inte ha några krav på sig. Vad tycker du? Vad säger du?
Jag vill säga att det är vi vuxna som bär ansvaret. Det är ett gemensamt ansvar vi har. Att inte göra det för lätt. Att inte ställa krav och sätta ramar för vad som ska göras och inte göras. Och har man antagit utmaningen och befinner sig i ramen så får man lära dem att slutföra det arbete, den biten de just har antagit. Börjar man på till exempel fotbollsskolan, ja, men då ska man göra färdigt fotbollsskolan och inte bara få säga nej, det regnar idag och det var för jobbigt och sen inte behöva gå dit imorgon. Utan då ska kravet finnas att men du har fått välja att du vill vara med. Och det är förutsättningen då att barnet har fått välja. Har man valt och fått tacka ja, då ska man också bli lärd att få slutföra det man har börjat.
Då kan man ju hoppas att fotbollstränaren gör träningen så roligt att de vill gå dit. Oavsett om det regnar, Oscar eller blixar.
Precis.
Ja. Du har jobbat som sagt inom flera olika idrotter, framförallt simningen. Måste man vara bra som ung för att bli bra som senior? Alltså när jag säger ung så pratar jag 12-13 års ålder.
Nej, absolut inte.
Nej.
Vi lär oss alla i olika takt. Vi har alla olika fysiska utveckling och psykiska utveckling som gör att det inte funkar. Och vi kan ju ta ett sånt exempel som vi pratade om Stefan Nystrand i början.
Mm.
Han var ingen brännande stjärna någonstans. Han var liten, tanig, satt gärna bakom alla andra. Så att han var ingen talang.
När blommade han?
Han blev uttagen på ett ungdoms-OS när han var 14 år. Men då blev han uttagen som en lagkappsimmare. Och inte alls att han skulle vara... Så det, han blev som den fjärde som fick komma med. Och det var så att egentligen inte förrän 99, och han är född 81. Ja, vad är man då? 17-18 va?
17-18 exakt. Så att, det är ganska sent.
Ja.
Inom en sån tuff som simning ändå är.
Ja, nej, men han hade ingen koll på våra armar eller ben. Så att så det behöver man verkligen inte.
Men finns inte en risk idag, vi pratar idrott generellt sett också, men det pratas ju såklart även om det här inom badminton, att man sållar väldigt tidigt, och tidigt kan vara 9 års ålder ibland. Finns det en risk?
Ja, den risken finns, och det är beroende på okunskap hos ledare som inte ser och förstår att en fysisk, motorisk och psykisk utveckling kommer i olika skeden hos barn. Och det gäller att ha både tålamodet på alla de bitarna. Det finns många som har psykiska, motoriska inlärningsproblem. Och då finns det ingen anledning att sålla bort dem. Utan möt dem på den platsen och den nivån de befinner sig. Så jag är övertygad om att de kan lyckas förvalta och utveckla den och förädla den individen också.
Hösten, Ann, det är sommar nu. Du ska ut antagligen till ditt fina landställe ute i skärgården.
Japp.
Hur ser din höst ut? Har du planerat redan nu?
Ja, beroende på när man ser att hösten börjar. Ja. Men om vi tar från september, så är planen att ungdomslandslagen är med på den lagtävling som har skapats på Skånskan.
Mm.
Som går på torsdagen, fredagen.
Och det är Skånska ungdomsspelen i Malmö där.
Ja. Mm. Och sen så kommer jag att vara med på Danish. Som går i oktober.
I Köpenhamn.
Det spelas i olika hallar. Utom på finalen på lagspelen för U13, 15 och 17. Som spelas i samma hall då på tisdagen.
Mm.
Och sen så... Seniorerna, eller hör på säga, men U19 ska ju iväg till VM i Lima, Peru.
Just det, junior-VM, hela vägen borta i Peru. Det är en lång resa.
Det är en lång resa, men vi har otroligt duktiga U19-spelare och vi känner att det är värt att göra den satsningen, för vi ser det långsiktigt mot att det här är kommande seniorlandslagsspelare. Och då måste de ut och prova.
För det är en liten omvändning, för jag tror mig veta att förra året skickade vi inga till junior-VM alls. Och i år skickar vi över...
Truppen kommer bli på 7 spelare.
Ja, över 6, 7 spelare. Mm. Det är ju en otrolig satsning, vilket såklart är jätteroligt för de här spelarna. Vad tror vi om Sveriges chanser på ett sånt VM? Det är svårt att säga.
Jag kanske kan faktiskt inte uttala mig. Jag har inte sett...
Har vi någon målsättning då, ska vi säga så?
Den vill jag diskutera med förbundskaptenerna först, för den måste de sätta. Jag har inte tillräcklig kompetens för att uttala mig om de bitarna, för jag kan inte internationell badminton på det sättet.
Och vad önskar du allt nu, mest av allt nu i sommar?
Att vi får en sommar.
Ja. Att det blir lite sol, menar du?
Ja, sol, ja. Framförallt värme hoppas jag på.
Du gillar att steka lite såklart.
Nej, det gör jag inte, men jag tycker om att vara utomhus och jag tycker om att inte behöva frysa.
Ann Forsell, tack så jättemycket för att du var med i Svenska badmintonpodden, och ha en jättefin semester.
Tack så mycket själv.